Välkommen till Simpodden Hultén och Jansson. Detta är upplaga nummer 88. Det här är en, ska vi kalla det, dubbelpodd där vi har ett bärande tema med OS-guldmedaljören Gunnar Larsson som berättar om sina största ögonblick i sin simkarriär. Vi kommer också bli en liten uppdatering från Swim Open i Stockholm. Inledningsvis så tar vi några minuter och sammanfattar Swim Open i Stockholm och sen så ska vi berätta lite om de där härliga timmarna runt OS i München 1972 när Gunnar Larsson blev dubbel olympisk guldmedaljör på 4200 meter medley. Men mer om detta om en liten stund. Nu kör vi Simpodden Hultén och Jansson nummer 88. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Ja, här är det Thomas Jansson. Nu kör vi. Det här är Simpodden, Hultén och Jansson nummer 88. Och vi befinner oss rent fysiskt just nu på Eriksdalsbadet. Vi sitter lite off, så det är någorlunda tyst och fint, så vi inte störs av de tusen simmare som finns i det här huset just nu. Vi ska försöka summera Swim Open innan sista finalpasset som startar söndag eftermiddag. Och om du antar någon form av helikopterperspektiv i det här med betraktandet av en simtävling och då Swim Open just nu, vad säger du då?
Om man tittar på själva arrangemangsbiten så är det ju väldigt glädjande att vi har en högklassig tävling i Sverige. Och man genomför den på ett väldigt professionellt sätt. Det tredje året, det sitter verkligen på ett bra sätt. Det är klart att man måste hela tiden utveckla ett koncept. Men så här långt känns det bra och jag tror att man kommer att fortsätta med det. Tittar man på det sportsliga så är det ju väldigt många bra simningar på internationell nivå. Det finns grenar där det är ganska låg standard ur ett internationellt perspektiv, men tillräckligt hög standard för att det inte ska bli svenska simmare i finalen. Och det gör ju att man lite grann börjar titta neråt i resultatlistorna och då kan man ju faktiskt konstatera att vår bredd när det gäller steget under våra landslagssimmare, den är alldeles för tunn. Jag blir faktiskt lite bekymrad när jag ser den. Och när man också går in och tittar på lite utvecklingskurvor och så hos en del av simmarna och ser att det har stagnerat lite grann. Så den biten är en negativ bit. Däremot de som man på förhand, inte kanske alla, men många av de som på förhand man visste att de kan nå en EM-biljett. Det är ju relativt snälla kvaltider till EM måste jag ändå säga. De har ju nästan de flesta fall lyckats ta den där EM-biljetten. Så långt ser det ju bra ut. Så långt kan jag tänka mig att också Ulrika är nöjd.
Ulrika Sandmark, förbundskaptenen.
Alltså. Ja, precis. Och sen ska vi ju komma ihåg att vi saknar ju en nästintill världsstjärna i form av Michelle Coleman som ju har simmat olympisk final på 200 frisim, gjorde ju det i Rio, som ju är skadad. Och vi har simmare borta i USA som ska kvala om en vecka, till exempel Louise Hansson.
Ja, för går man in och tittar idag på 4 gånger eller på 100 frisim damer, som egentligen är någon bas för ett 4 gånger 100 fritt lag till EM, så är det en svenska i A-finalen, en svenska i B-finalen och 4 svenskor i C-finalen. Och de här sista 4 som inte simmar i A-finalen, det är ju där Sara befinner sig. Alla de 4 simmar på 57 sekunder och tiondelar. Och det är ju en bit ifrån vad vi verkligen behöver.
Ja, 57 sekunder var ju skralt för 20 år sedan.
Mm. Och så det är inte bättre idag.
Nej, så att det är jättemärkligt. Jag kan inte förstå att det ser ut så.
Nej. En retorisk fråga. Vad beror detta på?
Jag vet faktiskt inte, men någonstans så tränar, alltså så dåligt eller så lite kan vi ju inte träna. För man kan titta bakåt i historien och se att vi har klarat av att ha simmare på högre nivå när man har inte haft alla de resurser och tankesätt som finns idag. Så någonstans måste det väl ändå vara som så att man inte tränar på rätt saker. Ja.
Nu de som ligger i de här fem simmarna, de är ju simmare som tränar på lång bana och har möjlighet till närhet till 50 meters bana och har lite svårt att förstå att den bredden, för det första spetsen inte är bättre och det är så att bredden inte är bättre än vad den är. För det är svårt i dagens läge när vi har rätt så hyfsade möjligheter till långbaneträning att säga att det här är för tidigt på säsongen, till exempel.
Ja, och skulle man säga det att det är för tidigt på säsongen, då har man ju planerat säsongen fel eftersom det är en kvalificeringstävling. Så då har man ju gjort ett generalfel från start. Mm. Du nämnde det här med 50 meters bana. Jag tror vi ibland överdriver behovet utav den. Jag menar, tittar vi på amerikansk college-simning och på de som tränar där borta, så är det väldigt många som tränar yardsbassäng. Den är ju alltså kortare än 25 meters bassäng. Jag blir...
Men å andra sidan sett så ska man ju säga att de amerikanska GP-tävlingarna har inte riktigt den kvaliteten på resultaten. Där simmar de ju i långbana som man sedan får se under sommarhalvåret.
Ja.
Så det finns ju en viss koppling där också.
Ja, du menar att när väl NCAA-perioden är över så är det många som går över i långbana och därmed kan man prestera bra på amerikanska uttagningarna. Det är lite så du tänker.
Ja, ja.
Jo, men och det är ju riktigt i sig, men vi har ju också sett ganska många exempel på simmare som inte haft tillgång till långbana som presterar. Vad jag vill säga med det är det viktigare med innehållet i träningen än om du simmar på 25 meters bana eller 50 meters bana. Och ja, alltså man tränar ju på väldigt många saker och det blir gärna lite mode i olika saker som är viktigt, allt ifrån det kan vara modeperioder med styrketräning och jag säger det lite raljerande, för i slutändan så är det ju ointressant så länge inte man presterar en bättre tid i bassängen. Och där kan jag tycka att vi gör för lite korrelation mellan. Alltså vi simmarna och tränarna är väldigt nöjda om man har gjort bra styrkepass. Men man måste ju ändå hitta kopplingen till att simma fortare. Mm.
Nej, för jag tittar här nu, jag tänkte, har jag riktigt rätt när jag säger att de här simmorskorna har tillgång till 50 meters banan. Så noterar jag då att, utan att peka ut dem, att Sara Sjöström har det här uppe i Stockholm. Ida Lindborg har det i Malmö, hon simmar i B-finalen. I C-finalen sen har vi Magdalena Kura som simmar för simklubben Triton. De har inte 50 inne, ska sägas. Hanna Eriksson, Jönköping, har 50. Hanna Bergman, Poseidon, har 50. Och Alicia Lundblad Helsingborg som är sist in i C-finalen, hon har inte 50. Så att, jag får inte riktigt med sanningen där, men utan att nu liksom trycka på de här namnen så är det ändå, vi hade behövt ett gäng 56 simmerskor här.
Ja,
och eller 55 kanske till och med.
Ja, och då tror jag det är jätteviktigt att inte fokusera på vilken bassäng vi har utan mer fokusera på vad vi gör i vardagen. Mm. Nej, men det, alltså vi har ju varit och är väl delvis en frisimsnation, och på damsidan har vi ju haft en period med exceptionellt många på hög nivå. Det har vi ju sett i lagkapper både på kortbane och långbanemästerskap. Och man pratar ju om att framgång föder framgång och att det på det viset skulle fyllas på, men det har det inte gjort på frisimsidan.
Ja, lite märkligt. Och ändå så har det flaggats upp för det här, de här breda, tuffa satsningarna på 4x100 och 4x200, men det har inte blivit det gensvaret.
Och det jag, nu kanske det här jag säger är precis som pågår runt om i landet, att man ändå inte kan se att vi har tre simmare som faktiskt, och då tänker jag på Sara, Louise och Michelle, som faktiskt matchar i princip alla andra landslag runt om i världen på topppositionerna. Att inte då liksom kunna se att Hälö vaska fram en som kan göra 54 och delar, så är vi ju, då är vi ju med och slåss om de ädlaste medaljerna.
Mm. Ja, det är mycket märkligt.
Ja, det förvånar mig. Och vi gjorde ju i podden inför Rio lite såna här kul matematiska exempel där hur fort ett svenskt landslag kunde simma och så, för att liksom från vårt håll lite grann trigga att, nej men gud, här finns ju en möjlighet. Men tyvärr så har inte den där fjärde länken kommit fram, och helst behöver vi en 15-6 också för att kunna matcha laget och göra som de stora nationerna, att kanske låta någon stå över. Det är ju ett drömscenarium, alltså stå över i försökerna.
Ja, det där är mycket att snacka om. Är det så att ju mer vi snackar, ju sämre resultat blir det?
Jag tror inte det blir sämre ju mer vi snackar, och det blir inte bättre ju mer vi snackar. Utan det är andra som gör jobbet. Det är ju lätt för oss att iaktta, men fakta är att det är märkligt att inte det var mer än Sara som simmade under 57 sekunder idag.
Jaha, är det något mer vi ska säga om Swim Open så här innan sista finalpasset som summering?
Jag tycker att det är märkligt att ett arrangemang av den här kalibern går i ett bad där det är också allmänhetens bad samtidigt. Man kan tycka det är lite charmigt, men det känns inte professionellt att man delar det med allmänheten. Jag kan tycka att man kanske ändå inte ser ute på stan att det är ett stort mästerskap med 30 nationer och i den globala idrott som simningen är. Det känns lite tunt, tycker jag.
Ja, där finns en hel del frågor och har säkert en hel del intressanta svar också om vi hade ställt dem till höga vederbörande. Men som sagt, där är vi just nu. Ska vi summera och dra streck i Swim Open-debatten så här långt då?
Ja, med tillägget att vi hoppas inför finalen ikväll att Victor Johansson slår svensk rekord på 800 fritt.
Mm, mer.
Hoppas att Simon Sjödin tar med klar marginal EM-biljett så han slipper fundera på om man ska simma EM eller ej. Mm. Hoppas att Sofie Hansson vinner 100 bröst ikväll på en tid kring sitt personliga rekord.
Ja.
Jag nöjer med det.
Ja. Så är det. Tack så här långt. Det blir alldeles strax mycket, mycket mer.
Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte. Men de gör det oftare.
Omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Välkomna till den andra delen av Simpodden Hultén och Jansson nummer 88. Här ska vi nu få träffa den dubbla olympiska guldmedaljören Gunnar Larsson i ett samtal om de där magiska dagarna i München 1972. De där dagarna när han simmade hem två stycken olympiska guldmedaljer, dels på 400 meter medley och också på 200 meter medley. Vi ska få känna på och lukta lite på det där runt OS i München som var så spännande den gången. Vi ska också få höra vad som hände efteråt och hur han avslutade sin simkarriär fram till 1973. Inledningsvis ska vi berätta att vägen fram till OS 72, ja, den hade startat för Gunnars del 1951 när han föddes. Han var den tredje barnet till syskonskaran Larsson. Stora systrarna Karin född anno 1941 och Kristina kallad Kisse född 1944 hade bägge två varit svenska olympier. Dels i Melbourne 56 men också bägge två som olympier i Rom 1970. Så han kom några år efter sin yngsta stora syster, det vill säga 7 år efter hennes födelse och skulle nu simma sitt andra OS. För vägen simmässigt hade ju gått via simklubben Ran där han blev ganska kortvarig till Malmö simsällskap där han utvecklades tidigt som en duktig ungdomssimmare, dock inte riktigt Sverigetopp för när han var 13-14 år. Men sen gick utvecklingen starkt när han var 17 år 1968, då kvalade han in som olympier till Mexiko. Då på vägen dit så hade han också slagit svenska rekord. Började väldigt mycket som frisimmare, kunde sen också simma medley som blev hans största grenar på OS 72, men hade också svenska rekord i ryggsim och i bröstsim. En komplett simmare, dock utan det där avgörande killerinstinkten på fjärilsim som var hans sämsta gren. Ja, nu ska vi få höra Gunnar i ett samtal med Bosse Hultén och Thomas Jansson om de magiska dagarna i München 1972. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Nu kör vi. Så är det. 46 år senare. Och då menar vi att vi ska titta tillbaka till 1972 och vi ska titta på OS. Vi ska träffa Gunnar Larsson och snacka OS i München anno 72 och dissekera loppen lite och se hur mycket vi kan gråta ner oss i det här. Välkommen till simpodden Hultén och Jansson, Gunnar.
Tack så mycket.
Jansson, känner du dig välkommen också till din egen podd?
Jag känner mig välkommen och tycker det blir väldigt trevligt att träffa Gunnar. För när det stora hände då, jag är ju några år yngre, så var han ju en av idolerna som han hade och satt klistrad framför tvn.
Nu är du inte så mycket yngre, bara för att tittarna ska få veta detta. Men du kan ju ha dina idoler ändå.
Precis.
Du Gunnar, det här har du levt med nu 46 år. Om vi bara kort skulle säga, liksom, hur har det här format ditt liv att vara en olympisk mästare, en dubbel sådan också? Om du bara liksom skulle känna på ytan och säga att det här har det betytt för mig i livet. Är det allt? Är det hälften? Är det inget? Eller är det bara lite?
Nej, men det är väl som så att man blir påminn om det ganska så ofta och det man kanske är mest berömd för det är ju då de här 100 eller 1000 delarna. Och varje gång man träffar någon som är idrottsintresserad, så jag träffades när jag lämnade blod hamndagen, så träffade jag, är det du som är simman Gunnar Larsson? Och då blev man påminn om det här igen då. Va? Men jag skulle också vilja säga att livet har olika perioder. Det var ju väldigt stort då för 46 år sedan. Och sen levde det med kanske en 5-10 år. Och sen så höll jag mig kvar inom simningen som Radiosportens expertkommentator. Så jag hade fortfarande kontakt med simningen och jag höll mitt namn levande på något sätt. Men sen så falnade det ur lite grann. Och om du ställer upp mig på bassängkanten idag så tror jag inte det är så många simmare som kan säga vem jag är.
Men alltså arbetsmässigt, jobbmässigt, personligt så måste det ha betytt väldigt mycket för det är mycket av ditt liv som på något sätt har kommit utifrån det här trots allt.
Självklart är det så att efter det att jag har gjort min utbildning på GIH här i Stockholm så blev jag kontaktad av vissa simklubbar för att då bli simtränare. Och det slutade med att jag började en anställning i Västerås simsällskap och jobbade där 3 år som simtränare samtidigt som jag då jobbade i skolan. Så att jag gick hemifrån 5:30 på morgonen och kom hem 8:30 på kvällen, så att det var ju långa arbetsdagar på så sätt.
Och sen fortsättningsvis så landade ju i McDonalds-världen där du fanns under många år. Mm. Också en effekt av det här med idrottsframgångarna.
Ja, det var ju som så att jag invigde Sveriges första McDonalds 1973 i oktober månad. Och den som då öppnade den restaurangen, Paul Lederhausen, han hade ju varit duktig skolsimmare. För på den tiden fanns något som hette Skolesen. Och han hade varit med där i någon lakan för någon skola här i Stockholm. Och han tyckte att jag var den största idrottsmannen just då, 1973. Och han ville ha mig som invigare, så jag klippte ju bandet där, men det, sen så dröjde det ju över 10 år, jag tror det dröjde 13 år innan jag var i kontakt med McDonald's igen. Och sen då så var det som så att jag blev franchisetagare på McDonald's och drev restauranger i 13 år tror jag.
Sen på senare år har du varit gravt engagerad, tänkte jag säga, i idrott på olika sätt, i Centralföreningen för idrottens främjande, i det som tidigare hette Guldklubben, nu heter...
Det heter Svenska Olympier idag. Mm. Och då var vi 2000... Jag var ju med första gången på World Olympians Associations träffar på 90-talet, och då ville man ju bygga upp såna här klubbar runt om i världen, och vi hade då i Sverige Olympiska Guldklubben, och men den här sammanslutningen ville att man skulle öppna upp det för alla som hade deltagit på ett olympiskt spel, och det dröjde faktiskt ända till 2011 innan detta blev verklighet. Och det var nog med tanke på att vi hade 100-årsjubileumet av Stockholms olympiaden 1912, 100 år senare då, 2012, då vi faktiskt samlade över 750 olympier på Stockholms stadion från inmark, och det var mäktigt. Mm. Men innan det så var det ju ett stort arbete att hitta alla dessa olympier och kunna bjuda in dem till den här tillställningen. Så vi började redan 2006. En kollega, eller en god vän då, Carl-Johan Johansson från Harlösa i Skåne, att leta efter alla dessa adresser. Så att det gjorde vi då först 2006, och så gjorde vi en gång till då 10-11 någon gång för att få uppdatera den här adresslistan.
Mm, där har vi ingången till det vi ska snacka om nu. Eller det som blev outputen av det som hände den där kvällen, den första kvällen på OS den 30 augusti anno 1972.
Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse, vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Jag väntar och bedömer.
Har du sparat de här första 6 minuterna?
Ja, nu är grabbarna lite rädda här att vi ska göra några tekniska dumheter. Det har vi nämligen gjort med Gunnar några gånger i samband med poddinspelningar. Men nu ska vi försöka landa i det som verkligen var 1972 och ingenting annat. Och ett OS i München. Det fanns ett tränarråd den gången. Åke Lindgren, Bosse Alm, Lars-Erik Pålsson som backade upp och bestämde väldigt mycket i simning. Var det de som tog ut simmarna då, eller var det, låg det på SOK den gången också?
Alltså, om jag minns det så var det då förbunden som nominerade kandidater inför SOKs styrelse som då tog ut den olympiska truppen, och det var väl någon form av hearing som då Svenska Simförbundets styrelse eller dess tränare fick göra i Stockholm för att motivera varför man hade tagit ut just de här simmarna. Och jag tror att det här pågick ända fram till slutet av 80-talet.
För det var ju lite så, om vi ska backa bandet ytterligare, det kan vi göra här när vi har chansen, att dina simningar några gånger på slutet på 60-talet var lite misstrodda från Stockholms horisonten. Jag vill minnas att något svenska rekord nere i Malens havsbad, det fnös man åt i Stockholm. Och det var inte helt lätt, och även om man hade klockan och kunde sälja in en resultatlista och lansera en skåning i simlandslaget den gången.
Nej, det var ju då alltså 68 i juli månad. Då sam jag 400 meter fritt i Malens havsbad på 4.11.5, och det var slog svenskt rekord. Men då tyckte den dåvarande UK-chefen, som det hette på den tiden, Sven-Håkan Påsen, att jag hade summit in för lättsimmad bassäng. Men nu fanns det ju också Stockholmssimmare som i den här tävlingen presterade väldigt bra och faktiskt blev uttagna för nominering till OS. Men jag fick bevisa några veckor senare i Jönköping på SM där att det var inte någon engångstillfälle, så då samlade jag på 4, 11 och 8. Och då blev jag väl accepterad, så att säga, så jag fick åka till OS 68.
Men då var vi framme nu i 72, och då var blev du uttagen? För du kom ju ändå in i säsongen 72 med en väldigt bra säsong från amerikanska skolsimningarna 71, och du hade 3 EM-guld 70, så acceptansen var ju hög. Men var du förhandsuttagen till OS då, eller hur var det?
Alltså inte officiellt, tror jag, men inofficiellt så var det jag redan klar för det här, om jag nu minns rätt. Jag tror inte att jag behövde bevisa någonting på SM som det året gick i Borås. Mm. Utan jag var, alltså Lars-Erik och jag, vi hade ju liksom ställt in träningen på att vi skulle vara i toppform till OS och inte till SM.
Hur bra var du på SM det året? Inte speciellt bra.
Nej, inte speciellt bra. Alltså, året innan i Varberg så hade jag vunnit 7 SM-guld och en silvermedalj. Och silvermedaljen kom på 200 meter bröstsim. Så att jag har inte så jättestora minnen utav mina simningar i Borås 72. Mer än att jag vann något svenskt mästerskap, men nej, jag var inte på topp där.
Sen efter SM i Borås då 72, så åkte ni på ett exotiskt träningsställe.
Ja.
Och laddade inför OS.
Ja, det var... Ja, regionen som sådant har väl någon miljon invånare och sånt där, men ligger mitt i den här regionen, och det var i Perstorp i Skåne.
Och gamla Ugglebadet i Perstorp, ja. Och där låg ni och laddade inför ett OS som gick ganska sent det år, 26 augusti till den 10 september. Berätta lite om just det här i Ugglebadet. Har några minnen kvar därifrån?
Ja, att vi tränade 2 gånger om dagen, bodde på gästgilleriet, hade bra mat. Hade bra mat och att mellan passen och ja, mellan träningspassen och intagen utan mat så sov jag hela tiden.
Okay.
Det var den uppladdningen. Alltså jag minns en annan grej, för jag kan inte säga om det var från Perstorp eller om det var från när vi låg på träningsläger i Hemmeslöv, att Bosse Alm ringde mig och berättade om tiderna som man hade haft på de amerikanska OS-uttagningarna. Och när Bosse berättade det där, så de tiderna som de presterade där borta, det skrämde inte mig då, och då växte man liksom att de var inte oslagbara, så att säga, utan att det fanns gott hopp om att man skulle kunna kanske knipa någon medalj. Mm.
Mm. Och så kom ni då från det här, ja, ni åkte väl hem om en sväng och tvättade lite grejer, och så åkte ni till München. Och då var du ju ganska rutinerad som OS-deltagare. Det var ju hela andra OS.
Ja.
Hade du, för att jämföra med dagen, hade du skakat av dig det här stora som OS innebar när du kom till München, eller?
Ja, definitivt. För att 4 år tidigare i Mexiko, då var jag bara 17 år. Och i och med att mina 2 äldre systrar hade varit med på OS, så hade jag lite input hur det kunde vara att vara med på OS-invigningen. Att man skulle ha med sig ett plastskick in för att skydda kostymen. För att då på den tiden släppte man ju duvor. När de blev utsläppta så hade de lite lustigt för sig. Släppte saker på oss. och just det att man skulle ha med sig kamera på innerplan. Den fick man smuggla in på den tiden jämfört med vad man gör idag. Sen, alltså ärligt talat, jag kommer inte ihåg om jag var med på inmarschen i München. Men jag vet att jag blev intervjuad utav tysk TV i någon gång in till Olympiastad, men jag har ingen minne om att jag stod inne på gräsplanen på invigningen, för jag skulle simma någon dag senare. Mm. Så att, och Lars-Erik och jag pratar väldigt mycket om det, att nu ska vi koncentrera oss på det här. Alltså, glöm det här med matsal och liksom titta på andra stora idrottsstjärnor och allt sånt där, utan nu kör vi båtrace och försöker. Han var en av de första som, tror jag, liksom tog tag i det här med att styra upp pressen, att man inte hade tillgång till idrottsmannen hela tiden, utan att det var speciella sessioner som pressen fick tala med.
Men det här med att du har två äldre syskon som har varit med på OS, hade de tagit ner OS någonstans för dig på en mer verklig nivå, eller?
Ja, men 56 och 60 när de var med på OS, det var inte lika stort som det är idag. Jag menar, det är ju lite hysteri över det idag. Jag menar, det skrevs ju inte lika mycket i media på den tiden om det här. Så idag är det så hypat. Och våra svenska mediafolk, de skriver ju upp våra, ursäkta, medelmåttor, att de ska ta medaljer både till vänster och till höger. Mm. Alltså, det finns ingen realism i vad mediafolk idag kan skriva upp och prata upp inför ett OS, tycker jag.
Man märkte till exempel, det är bara en liten parentes här nu innan senaste vinter-OS, sista 5-6 dagarna när journalisterna väl har kommit på plats, så är de i ett vakuum.
Nyhetstorkan.
Ja, nyhetstorkan är ju absurd. Mm. Och det är då på något sätt som de bygger de här chanserna och det här effektsökteriet som blir. Det är väldigt påtagligt. Ja du Jansson, vad säger du? Hur var du den här sommaren 1972?
Jag hade nyss avslutat den egna simkarriär, låter märkvärdigt, men, och börjat som ung tränare. Mm. Så man var ju jättenyfiken på hur det skulle gå för svenskarna och följde egentligen allt som gick att följa på den tiden i form av tidningar, radio och tv. Och även om det är stor skillnad på mediedrevet eller hur de hanterar det idag mot det var då, så var det ju ändå, det var ju de kanalerna man hade. Man satt ju liksom, man laddade ju upp inför de här olika loppen och man hade ju koll på att till exempel Gunnar hade läge och efter försök och sådär. Så det var ju mycket ändå snack kring det hela. Men när själva OS gick, då var jag i Filipstad.
Ja, vi ska strax be oss in i det riktiga tävlandet under OS 1972. Men vi vilar öronen med lite god musik under tiden.
Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte. Men de gör det oftare.
Det är omänskligt.
Men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
På andra ställen.
Vi har kommit in till den där måndagen den 30 augusti anno 1972. Det är dags för 400 meter medley på OS. Förmiddag, försökstävlingar. Gunnar, hur var känslan inför försöken där? Du beskrev här alldeles nyss att du hade stort hopp om att jänkarna var kanske inte så där farliga, men hade det där förändrats fram till OS när du väl stod där på startpallen i Olympiasportpark i München?
Jo, som man nu försöker minnas tillbaka, så var det nog att man hade lite sockerdricka i kroppen, alltså att man var nervös. För man hade kanske inte tävlat på en tre veckor. Och första loppet och allting sånt där, hur det skulle kännas. Så jag vet inte, jag samlade inte i sista hit, jag kanske samlade i näst sista hit. Så man har ju fått en liten indikation på vad det skulle krävas för att gå till final. Men jag tror att jag på något sätt ändå sams så fort jag hade förmåga till att göra det. Var alltså ingen taktisk simning att jag skulle simma ett antal sekunder långsammare än vad min förmåga egentligen var. Så jag kom i mål, om jag minns rätt, på någonstans 4.34-4.35. Jag hade ju Europarekord på 4.36,8, så jag slog Europarekord i försöken. Bara det var ju
Hyfsad försökssimning?
Ja.
Mm. Och var du placerad då?
Ja, jag hade bästa försökstiden.
Ja.
Så jag sam ju på bana 4. Både i försöken och i finalen. Men sen då, alltså den här tiden mellan försök och final, ja, men det var ju hemma och äta och få massage och kanske ta en liten tupplur och sen då insimningen. Och då hade jag ju börjat med att följa samma insimning som jag hade haft i Barcelona 1970. Jag följde det ganska precis varje insimning. Och Lars-Erik klockade med några 50 där på mig, och om hans klocka gick för fort eller om de gick sakta, det kan jag inte säga, men han övertygade mig att det här går fort, Gunnar. Så jag tror nog att jag har faktiskt aldrig frågat honom om...
Gör inte det!
om han hade en trimmad klocka eller ej, men... Nej, och sen så var det ju då dags för finalen, och precis som man gör idag så samlas man ju i ett callroom och får sitta där på åtta av uppradade stolar och sina närmsta konkurrenter precis bredvid sig. Och jag försökte ju avskärma mig från de andra, och det jag minns det är att när jag inmarschen på långsidan, när vi ska gå ner mot startpallarna, då tar jag min handduk över huvudet och verkligen liksom bara koncentrerar mig på att, för det första, jag vill absolut inte göra någon tjuvstart. Det var ju reglerna annorlunda för tjuvstart. Det kunde ju gå 83 starter innan någon blev utesluten. Och jag var den åsikten att jag vill inte komma i vattnet för att bli kall. Så att... Och då använde vi inte grab start på den tiden som man gör idag, eller vad det heter, Borshov start och allt vad det
track
heter,
track
start och allt vad det har hetat genom åren. Utan man stod ju och hängde med armarna rakt ner och lite bakåt, sen så drog man dem ju rakt framåt och sen så plask.
Om vi tittar på lite av några av dina konkurrenter, vi ska ge dem namn här.
Mm. Bana 3 kan vi då börja med, för det var Bengt Ingsjö.
Mm.
Bana 4 var jag. Bana 5 var ungarn Anders Hargitari. Bana 6 var Gary Hall. Bana 7...
Och det var han som hade världsrekord?
Världsrekord, 4.30,8.
Mm.
Och sen så bana 7 var det Tim McKee.
Mm. Gossen McKee, som Åke Strömer har kallat honom. Mm. Ja. Det är de namnen vi minns främst det där. Och det var ju rätt fantastiskt med två svenskar, för Ingsjö var ju duktig. Kvalat in på en tredje
bana. Ja, han är, som man säger på bana 3 så måste han ju ha haft tredje bästa försökstid.
Mm.
Mm. Jo, det, alltså, man, Bengt hade ju tränat ett år på USC i Los Angeles.
Mm. Var duktig. Och du kom också från amerikansk träning i det läget.
Ja. Jag hade ju varit i Long Beach sedan september 69, med korta avbrott hösten 71.
Mm.
Det är en annan historia, det kan vi ta en annan gång.
Det kan vi ta en annan gång, ja. Men tillbaka till simarenan i München. Långsidan, handduken upp, du på väg fram mot startpallen.
Mm. Inte tjuvstarta.
Inte tjuvstarta. Hur är då tankarna när du kommer fram där?
Alltså det är ju den här, alltså nu får jag faktiskt den här känslan i hela kroppen själv liksom. Jävlar vad nervös man var alltså.
Mm.
Alltså just det här med då när de säger off the plats och sen kommer startskottet, va. Och då är det liksom, tanken är att nu får jag inte spränga mig och gå med de andra för fort på fjärde sim som var mitt sämsta simsätt. Mm. Och det tog säkert 25-35 meter innan just den här sockerdrickskänslan gick ur armar och ben och kroppen.
Mm.
Och sen så följde jag väl med dem. Ja, jag simmar efter min egen klocka.
Mm.
Och,
ska vi också säga till lyssnare som inte var med på den tiden att Gunnars förmåga i simsätten, och när man lägger dem i rad där, fjäril, ryggsim, bröstsim och frisim, det blev bättre och bättre för varje simsätt. Du hade ju bättre kvaliteter på ryggsim än fjäril och på bröstsim egentligen än ryggsim och på frisim än bröstsim. Så att det var ju Vi hade ju hopp länge, men det såg kärvt ut ett tag. Men låt oss först komma i vattnet.
Jo, då hade vi summit de där 35 meterna och jag såg ju att jag halkade efter både Bengt och Hargitar. Jag såg inte de andra, det gör man inte. Ska påpekas också att på den tiden så vi utan simglasögon. Man vågade inte chansa på att få dem kring munnen. Vi hade tränat så mycket starttopp med goggles. Sen det jag tänkte väldigt mycket på, det var att sätta vändningarna regelmässigt. Att man inte satte händerna, de skulle vara parallella i både bröstsim och fjärilsim när man gick in. Man skulle ha, i ryggsimsvändningen skulle man ju ha handen i kaklet.
Innan man fick göra
det? Innan du fick lov att vända över på mage. Jag menar, där ligger mycket av den tidsförbättring som har skett under de här åren bara. Och sen alltså i bröstsimmet fick man ju inte lov att doppa huvudet till exempel. Men när jag kom fram vid 100-metersvändningen och skulle då börja med ryggsim, jag hade inte en aning om vilken plats jag låg. När man börjar simma ryggsim då ligger de andra framför en, så det är väldigt svårt att veta var man är någonstans. Utan det är ju först på bröstsimmet då som jag vänder 6 sekunder efter Gary Hall som leder. Han vände på 208 och på 214. Och om jag minns rätt så var nog Bengt Ingsjö att höra mig också vid 200. Men sen då började ju bröstsimmet. Och jag hade ju bott hemma hos Gary Hall den sommaren. För jag hade lite problem med mitt boende då i Long Beach 72. Så han tog sig, eller hans familj tog sig mig under dess vingar och lät mig bo hos Gary i 14 dagar. Då vi känner varandra väldigt mycket mer då. Och han och jag representerade ju samma simklubb borta i USA, Phillips 66. Och så han visste ju mina starka sidor. Så han hade ju faktiskt tjurrusat ordentligt. Men det hade ju inte jag någon aning om att han låg så pass mycket före mig. Nej, nu ska jag säga att han låg 8 sekunder före mig. 206 mot 214. För jag hade sagt till min pappa innan OS att ligga 6 sekunder efter honom när bröstsimmet började, då tar jag honom. Så det var 8 sekunder Gary Hall ledde vid 200. Men sen då började jag ju ta in på Hargitar och Ingsjö och simmade nästan om Hargitar innan bröstsimmet var slut. Jag hade summit om Gary Hall, vilket jag inte då heller visste eftersom han låg några banor längre bort. Och den som ledde var ju Tim McKee.
Den andra amerikanen, ja, den yngre och inte fullt så erfaren och rutinerad.
Nej, och Gary Hall och jag är ju faktiskt födda samma år. Jag är faktiskt äldre än Gary Hall. Det tog jag reda på när jag träffade honom i höstas. Mm. Så han är född i augusti och jag är i maj, så 51 är mycket två. Men sen var det då, som jag sa, att sätta vändningarna rätt. Att inte slå den här bröstsimskicken som man nu får göra idag. Va? Och liksom verkligen tänka på att man håller kroppen stilla där i det ögonblicket. Och sen då bröstsimsvändningen till frisimsvändningen, att parallellt med händerna skjuta ifrån, komma igång ordentligt med bensparken och sen då bryta vattenytan för att börja simma. Va? Och jag ser ju att jag är förbi Hargitar och Ingsjö. Men jag ser ju inte alls vad som händer där framme. Och vad jag tänker på sista längden, det är liksom att tänk nu hur mycket du har tränat för det här och var nu inte lat och slö, utan verkligen ge det sista. Och orkar jag att simma sista 10 meterna utan att andas och sånt där. Inte glida in i mål, utan verkligen distinkt sätta i handen i mål. Ja, och jag sätter ju handen i mål där och tittar upp mot scoreboarden som är snett upp till höger. Och jag går ju ner liksom på mitt namn då, så går jag ut mot höger och så ser jag tiden. Och sen så ser jag att en röd triangel blinkar efter mitt namn. Och det betyder att man hade slagit någon form av rekord, om det var Olympus rekord. Det var det ju i och för sig då, va? Men och just då kommer, när jag upptäcker det här, då sträcker jag armen i luften och då kommer Bengt Jingsjö in. Så han simmar över på min banlina och så säger han till mig så här: vem vann? Det gjorde jag. Nej, sa han, det är 2-1 på tavlan där uppe. Och då tittade jag upp igen och så gick jag ner bana 5, bana 6, bana 7 till Marki. Och då står det 4-31-9-8-1. Nej, 9-8 på både han och på mig. Och liksom man hör ju publiken och suset och allting sånt där. Och sen så tror jag att jag häver mig upp på startryggen där. Och Tim McKee står och hänger på en flaggstång. Och sen sätter vi oss ner bägge två på startryggen. Och så, vi säger inte så mycket till varandra, utan vi vet ju det att kan man inte skilja oss åt. Jag var inne, liksom inne på att någon måldomare som man hade på den tiden måste ha sett det här, det är vem som stack handen först i mål då. Och då sitter de väl tre måldomare på varje sida om bassängen, om jag minns rätt. Så att Tim och jag är ju väldigt väl medvetna om att om de inte kan kora en segrar, så blir det omsinning en timme efter vi hade gått i mål, eller direkt efter finalpasset. Men då skulle det bara vara han och jag. Och då är vi nog bägge två ganska medvetna och trötta om att nej, det här vill vi inte vara med, så vi vill ju ha en segare.
Omsimning på 400 medley, ingenting man önskar sig.
Definitivt inte, nej. Efter en sån urpumpning då. Men i alla fall då så säger jag till honom: Tim, du, om de inte kan skilja oss åt, så vore det jävligt häftigt om vi kunde dela medaljerna. Så såg jag tur och så svetsar vi ihop det där då. Och just när detta, och jag får hans okej på det här. Och just då när liksom han har sagt okej, då ropar de ut i högtalaren att jag är segare. Och då glömmer jag liksom bort att det där. Att jag har lovat honom att vi ska dela på medaljen. Och sen blev det ju en stor uppståndelse efter det där, och det blev ju prisutdelning. Nu körde man ju prisutdelning efter varje grej, så det blev ju liksom stopp i hela det här. Och man skulle gå in under läktaren och det var någon stylist som skulle kamma in, och man skulle torka sig och pura näsan och allt vad det nu var för någonting. Och när jag står där och är på väg ut mot pris harmonin, då känner jag bara att jag får världens jädra slag i ryggen på min bara hud, va? Och så hör jag någon som säger: jävlar anamma! Och då är det prins Bertil. Och det är någonting som jag också kommer ihåg.
Så blev det prisutdelning och så hade du hål i armhålan på tröjan.
Ja.
Och så hade du den här klassiska
Tre kronorna som gjordes på MMT nere i Malmö.
Just det. Mm. Den som man sen har sett på sällskapsresefilmer och allt möjligt sånt där. Och så stod du på pallen där och känslan då att stå där nationalsången kommer, de har vunnit ett OS-guld. Och i det läget var vi inte speciellt bortskämda med medaljer i svensk simning, för det var ju inte så mycket mästerskap, utan
nej.
Det hade ju
senaste OS-guldet på här sidan var 1928, Arneborg, 1500 frisim. Och sen var det 52 i Helsingfors, tog vi brons på 100 fritt och 400 fritt, och sen var det Jens Cederqvist i Rom på 400 frisim som tog silver. Sen dess hade det inte varit någonting från 60 till 72.
Skulle vilja backa lite ändå nu, för när du beskriver loppet här så
blir det inte riktigt så dramatiskt som det faktiskt var när vi satt och tittade och såg liksom hur du på varje armtag, speciellt på bröstsim, närmade dig. Så man liksom började ju då kalkulera i huvudet, kommer det här att gå? Och likaså kommentatorerna. Och sen trodde man ju också att du såg dem när sista 50 började. Så liksom, det var ju gastkramande på slutet. Mm. Och jag är lite nyfiken på, hade ni snackat du och Lars-Erik för om att det scenariet var så här dramatiskt stort?
Ja.
Gunnar, svar på den frågan får vi här alldeles strax.
Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Nej, så där alldeles strax blir det inte, utan nu kommer du få vänta någon vecka på att fortsättningen, diskussionen, samtalet med Gunnar Larsson tillsammans med Bosse Hultén och Thomas Jansson angående OS i München fortsätter. Fram till dess så hoppas vi du har en trevlig vecka, att du snart hör oss när det gäller simpodden nummer 89 i en telefon, en padda, en dator nära dig. Vi hörs!